Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Dagens temaord i den här serien av gudstjänster vi har den här våren är ordet godhet. Vad väcker ordet godhet för tankar hos dig? Tänker du på första gången du åt riktigt starkt kryddad mat och liksom fick det i munnen och kände och så sen efter ett tag så gick hettan över och så ganska gott. Godhet. Alltså jag vet inte vad du tänker på och vad det väcker för tankar när man delar upp ordet god och het. Det kanske är mer vanligt att tänka på att ordet har ett innehåll som står i ett motsatsförhållande till det som är ont. Någonting som är gott på riktigt, godhet. Alltså det är nyckelordet som säger någonting om hur livet är tänkt att levas. Någonting som är riktigt bra. Godhet i en värld och ett motsatsförhållande mot ondska. Och att det kanske inte bara stannar då vid våra tankar om vad som är gott, utan att vi ofta relaterar orden till handling. Godhet är inte bara att tänka saker som är bra, rätt, riktigt, utan att det har med ett liv som vi lever. Att det sätter det vi gör och det vi säger i någon form av fokus. Godhet. Inte bara en känsla på insidan, utan ett liv att leva. När var första gången som du minns från ditt liv där du var med om att tanken om vad som var rätt och gott ledde till någon form av vilja? Att engagera dig, sätta händerna till något, göra skillnad. Om du tänker tillbaka på ditt liv, långt eller kort. Det var första gången den där känslan av att göra gott, att delta i det som är gott, fick din kropp eller ditt liv i rörelse. Kommer du ihåg någonting? Jag har ju ett minne från när jag är 10 år gammal. Där jag under min uppväxt hade läst väldigt mycket om amerikansk historia. Jag var djupt fascinerad av berättelser från 1800-talet om ursprungsbefolkning och det som drabbade dem. Och det där ledde till att jag läste mer och mer. När jag hade lärt mig läsa från leken in i läsningen och en känsla av orättvisa som fortsatte in i vår tid. Så jag gick med i Svensk-indianska förbundet. Det är mitt första medlemskap i någon förening överhuvudtaget. Är det någon som har hört talas om det? Svensk-indianska förbundet var en grupp på 5 äldre kvinnor och jag i Göteborg. Så mina föräldrar körde mig från Stenungsund in till Göteborg, lämnade av mig på Övre Husarsgatan. Jag tror toaletten låg nere på gården på den tiden när jag var ung och gick upp till den här lägenheten på 3:e våningen hos en tågvärdinna som ledde den här gruppen. Där hade vi våra möten och satt och pratade om orättvisorna i USA. Jag var på ett stort möte i Folkets hus i Göteborg där det kom folk som hade varit med om sammandrabbningar med den federala byrån för investigation, som det heter på tyska, i Wounded Knee, i ett av de reservat som fanns i USA. Och känslan av orättvisa gjorde att jag tog en trasmatta hemma i huset i Stenungsund, gick ner en lördag förmiddag, rullade ut den framför Systembolaget. Mest rörelse i Stenungsund på en lördag förmiddag. Och satt med en insamlingsbössa och skramlade med den för att samla ihop pengar mot den här orättvisan. Det blev ju inte riktigt samma rörelse som kring Friday for Future, kan jag säga. Utan det stannade vid mig och den där trasmattan utanför Systembolaget i Stenungsund. Blev inte det där lyftet för hela mänskligheten till förändring. Men det är mitt första minne av att liksom vilja göra någonting konkret åt det som man upplevde som orättvist, icke gott. Vi kan prata mer om det någon annan gång. Det var bara en inledning att sätta det ordet godhet lite i sammanhang. När växte det hos dig? Känslan av att inte bara se någonting utan också med ditt liv sätta händerna till att bidra med förändring. Vi lever i en tid där det finns underskott av det, verkar det som, i vår värld. Ett underskott av att vilja skapa förändring som inte bara är bra för mig själv utan för nästa människa. Vi lever i en tid där vi hela tiden översköljs nu av nyheter som står för en annan ton av livet, där det är mer till mig som är liksom tonläget. Om det så är på internationell nivå mellan stater och världsledare som hela tiden pratar om att ta sig egna rättigheter utifrån sin makt och sin styrka och åstadkomma mer av gott för sig själva. Även om det är på andras bekostnad. Inte att de har rättigheterna, utan de tar dem för att de ser sig som de starkaste parterna och kör över andra. Gott gynnar mig själv, inte nästa människa. Och vi lever på något sätt i en tid, tänker jag, av de här omdefinieringarna av vad ord betyder. Gott, godhet, inte längre att bidra in i någon annans liv för att den ska få det bättre. För att den ska få liv som är värt att leva. Utan att jag ska ha det bättre och få mer till mig. Känner ni igen tonen? Och det handlar ju inte bara om den internationella scenen om vi tittar på internationella sammanhang. Utan det landar ju ner i vårt land. I en tid där bistånd definieras inte längre utifrån att skapa gott i första hand för nästa människa som behöver det som bäst. Utan vad är det för oss vi kan vinna på det? Hur kan vi få bättre handelsvillkor som Sverige? Hur kan vi växa? Hur kan vi bli rikare genom vårt bistånd? Det är en helt annan ton. Det är inte bistånd för den andres skull, utan bistånd för vår skull. För att vårt välstånd ska öka lite till vi som tillhör den där procenten av de rikaste i hela världen. Och det här landar ju inte bara där, det landar ju ner i din och min vardag. Vad är våra liv i förhållande till godhet? Blir vi också i vår tid så intränade av att se till oss själva först? Och att det vi engagerar oss i sätter händerna till djupa sätt någon gång ska möta mitt eget behov, om det är av lycka eller om det är av att jag ska få det lite bättre. Eller finns det en godhet som definieras av självutgivande? Jag gör det för jag vet att det är gott i sig. Och det här skapar någonting gott, inte bara för mig själv. Även om jag självklart mår bra av att göra goda saker. Men det skapar något gott för den andra människan, för att den behöver det. Och jag tänker Bibelns berättelse sätter in godhet i den stora berättelsen om hur Gud är. En Gud som ger ut av sig självt helhjärtat fullständigt genom att bli människa, Jesus Kristus. Som inte ställer sig på distans när han ser smärtan, utsattheten, såren, skadorna, synden som drabbar en mänsklighet och säger klara er själva, utan som kliver in och ger av sig själv tar av sig all makt som Filipperbrevet andra kapitlet beskriver och kliver in och sträcker ut sitt liv för att nå fram med sin kärlek och sin barmhärtighet till de som behöver det. Godhet. Självutgivande. Så jag ställer den här morgonen frågan i den här predikan till mig själv och till dig. Hur kan du och jag delta i den rörelsen? Vad är det som drabbar våra liv i berättelsen av Jesus som gör att vi säger okej, vi vill kliva upp och inte bara sitta kvar och ta emot detta för vår egen del utan kliva fram och säga hur kan det som Gud berör mitt liv med också beröra nästa människa? Vi ska gå till Lukas evangeliet. Det 12:e kapitlet. När Jesus berättar en liknelse, så här står det. Någon i hopen sa till honom, mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade, vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Och han sa till dem, akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sen kan jag säga till mig själv, nu min vän, är du väl försörjd för många år framöver. Du kan vila ut. Ät, drick, roa dig. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög. Vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Så Jesus får en fråga i en arvstvist. Det finns en bror som inte vill dela med sig av arvet och det finns en bror som känner sig grymt förfördelad. En inte helt ovanlig situation. När släktingar dör. Man brukar säga i vår tid att det är då som de flesta konflikterna i släkter uppstår. Man kan ha de bästa förutsättningarna att säga, vi har ju alltid varit vänner. Vi kommer ju inte bråka om sådana här små saker som vem som ska ärva vad. Och så dör den där släktingen och så ska man dela upp arvet och så är bråket igång. Det väcker på något sätt känslor i sorgens stund av att få med till sig själv. Och Jesus säger att han är inte beredd att gå in som domare i relation till den här konflikten. Men däremot sätter han ju ord på de där bakomliggande drivkrafterna. Som på något sätt drabbar inte bara den som inte vill dela med sig utan också den som kräver ut sin del och det han känner sig förfördelad i. Och det gör han genom att börja prata om habegär. Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Vad är det verkligt viktiga i livet? Vad är det som skapar verklig mening? Och vi lever ju, tänker jag, i en tid där vi ofta får lära oss att, precis som det verkar vara här, att vår trygghet består i att samla på oss till oss själva. Att det är det som ger oss den här tryggheten vi behöver för att klara av livet. Mer till mig och så lite till. Och så klär Jesus av hela den berättelsen i liknelsen genom att vända blicken till alla som lyssnar. Och också dig och mig idag. Även om vi lyckas samla på oss allt vi kan tänka oss behöva och ännu mer, så kanske vi inte upplever att vi ens har så det räcker. Oavsett vilket liv vi har hittills så kommer vi alla hamna på den där slutplatsen där vi ställs inför att livet tar slut. Så även om jag har målat upp bilden att nu kan jag bara slappna av. Nu har jag det bra, nu har jag uppnått det jag vill och är trygg. Nu är jag väl försörjd. Nu kan jag roa mig, nu kan jag äta och dricka. Så kommer den där dagen då livet är över. Och inget av det vi har samlat på oss, materiellt eller i överflöd, kan vi ta med oss. Och det gäller ju makter, makthavare, stater. Och det gäller mig. På samma sätt. Inte heller jag kan ta med mig något härifrån. Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Vad är det då att bli rik inför Gud? Och hur kan jag bli det? Textens sammanhang är att Jesus i en serie berättelser nu och samtal går till rätta med det hyckleri han säger att fariseerna är drivna av. Tusentals människor är samlade, står det i texten i början av det här kapitlet. Och de håller nästan på att trampa ner varandra för att komma nära Jesus och höra vad han har att säga. Och så vänder han sig först till sina lärjungar och säger: akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet. Hyckleri, det där när det vi säger, det vi påstår, det vi uttrycker för andra och det som vi är på insidan och kanske brottas med och har med oss i våra liv inte går i takt med varandra. Vi säger någonting utåt vad som gäller, men vi lever någonting annat i det fördolda i vårt eget liv. Vi kanske som fariserna då i det här fallet håller reglerna i lagen, upplever oss själva som religiöst överlägsna alla andra människor, har stränghet i vårt sätt att visa upp det inför andra, hur bra vi är på att göra de andliga sakerna. Och samtidigt brottas på sin egen insida av tillkortakommanden, en känsla av att misslyckas, att inte hålla hela loppet, att inte tala sant om allt som pågår. Och så blir det påfrestande att hålla uppe de där fasaderna, tänker jag, när det drar isär mer och mer det som vi verkligen lever av, känslor, tankar, liv på insidan och det vi visar upp för andra. När glappet mellan det ökar i våra liv, där det inte finns något rum någonstans att prata om saker så som det verkligen är och säga: jag brottas med det här, jag är sårad över detta, jag behöver hjälp med det här. När vi inte vågar visa upp de sakerna för att vi ska visa upp mitt liv håller samman utifrån det som förväntas. När det glappet ökar så går också våra liv sönder. Och det går sönder på så många olika sätt. Och det Jesus säger första, det är att du tappar bort Gud. Du tappar bort Gud. För Gud söker sig till ärlighet. Han söker sig till den människan som säger: här är jag som jag är. Jag behöver inte förställa mig. Jag behöver inte låtsas vara någon annan. Jag är sårad på det här sättet. Jag har brottats med de här sakerna i mitt liv. Jag har gjort de här felen och jag bär ansvaret på det sättet att jag säger som det är till Gud. Jag distanserar mig inte från Gud. Och han pratar om hyckleriet, Jesus, som en surdeg som, precis som en surdeg får en deg att växa, använder ju Jesus den här bilden både för det som växer och genomsyras och är bra, men också i det här fallet för det som är dåligt, det som bryter sönder. Det pyser över, det jäser, det här förhållningssättet av hyckleri, att inte kunna vara ärlig inför Gud. Det kommer leda till olika saker för andra människor, för dig själv. Så uppfattar vi Gud som hård och dömande så att jag inte kan närma mig Gud, så kommer det förmodligen inte bara vara att jag själv krampaktigt försöker hålla mig fast vid den där yttre bilden av att mitt liv håller samman, utan jag kommer ha en rädsla för att säga som det är. Och jag kommer bli hård mot andra i det jag säger till dem, hur de borde leva, för jag visar ju upp hur man borde leva utåt. Och bemöta de som visar brist på ett eller annat sätt med hårdhet. Avståndstagande, förakt. Och därför vågar jag själv inte säga som det är. För jag vet ju att det är så jag har mött andra och så kommer de i den gemenskapen också möta mig. Är däremot Gud som han visar sig genom Jesus barmhärtig, full av kärlek och godhet i bemötandet av vårt liv, där han vill komma oss nära för att lyfta av oss det som har sårat oss, det som har skadat oss, det som är våran synd och brustenhet. Att han vill komma med helande och läkedom och att räta upp livet som vi lever. Genom att ge oss förlåtelse och säga, ja, du kommer och säger som det är. Du bär ansvar för det som har blivit fel i ditt liv och du säger som det är. Och jag möter dig med förlåtelse. Inte att skjuta dig ifrån mig, utan dra dig in till mig. Det är så Jesus om och om igen visar hur den Gud är. När vi kommer med det som är vår verkliga skuld, med våra smärta, med våra sårigheter och säger här är jag Gud, så möter Jesus den människan med välkommen. Välkommen, kom. Jag läker dig. Jag visar dig rätt väg över tid genom ditt liv. Och jag tänker en gemenskap som präglas av den barmhärtigheten formar ju också barmhärtighet i relation till nästa människa. Det blir en positiv surdeg. Möter jag Gud på det sättet så är jag beredd att möta nästa människas berättelse på exakt samma sätt. Vågar jag närma mig Gud ärligt och öppet och jag vet att han tar emot mig, så kommer jag också möta nästa människa med den blicken som delar sitt liv och säger som det är. Och jag har ju lätt för att säga vilken typ av gemenskap jag önskar vara med i. Så att vara rik inför Gud startar med att öppna sig för Guds rikedom av godhet och barmhärtighet. Och ta emot den och låta den genomsyra ditt sätt att förstå Gud. Ta emot Gud och bäras upp av Gud i det som är ditt liv. Och därför så fortsätter Jesus att säga till sina lärjungar att de inte ska bekymra sig om någonting de behöver när han har berättat den här liknelsen. Han säger till dem, tänk inte på hur ni ska få något att äta och dricka och oroa er inte. Allt sånt jagar hedningarna efter. Men er fader vet att ni behöver detta, säger han lite längre fram. Tänk inte på hur ni ska få någonting att äta och dricka. Oroa er inte. Er far i himlen vet att ni behöver detta. Sök istället hans rike och så ska ni få det andra också. Så Jesus säger, Gud är god. Och Gud är inte god på distans, utan han är god in i ditt liv, in i din vardag, in i det som du behöver för att kunna leva. Mat, kläder, tak över huvudet. Han kommer ta hand om dig, säger Jesus. Så våga sätta hans rike först och inte dina egna behov. Ditt habegär efter mer till dig. För Gud är god och kommer ta hand om dig. Utifrån den tryggheten och vissheten så kan du leva ut samma godhet i mötet med andra människor. Är det som Jesus säger. Och det här formade de första församlingarnas undervisning. Och därför kan vi läsa om det i texter som Romarbrevet i 12 kapitlet. Att ta emot Guds berättelse innebär att lära sig ett nytt sätt att tänka utifrån att söka först Guds rike. Anpassa er inte efter den här världen, säger Paulus i inledningen av sitt kapitel i det 12 kapitlet. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. I mötet med Jesus lär vi oss ett nytt sätt att se på oss själva, andra och den här världen. Det är en förvandlingens kraft som får äga rum steg för steg i våra liv när vi tar emot. Och tänk att många av de här temaorden vi har pratat om i den här gudstjänstserien och fortsätter prata om de närmaste söndagarna, de ställer sig, verkar ställa sig när vi tittar närmare på dem, i motsatsförhållande till många av de sakerna vi lär oss. Och vi får lära oss någonting nytt i mötet med Jesus. Och så följer Paulus upp det där med en uppmuntran. Du kan delta i detta. Gud ger gåvor, förmågor, kraft, liv till dig när du möter honom och tar emot från honom. Så att du får vara med utifrån den nåd du får. I en kropp av relationer människor emellan. Att dela med dig av tröst, av tjänande, av ord från Gud, av frikostighet, av ett gott ledarskap. Att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Gud drar in på så många sätt och säger, du får vara med det som är ditt liv och dina möjligheter. Att inte bara söka ditt eget bästa utan nästa människa. Alla kan delta. Du med ditt liv. Jag med mitt liv. Och så sätter Paulus in exemplen för de första församlingarna genom att beskriva de där situationerna som uppstår människor emellan. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i den där ömsesidiga aktningen. Slappna inte av er iver. Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren, gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika. Håll er inte för goda för att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. En inbjudan till ett liv som kan bli så där fantastiskt vardagsnära i det som är din och min vardag den här dagen, i mötet med andra människor, imorgon, in i det som är ditt arbetsliv, ditt skolliv, ditt liv av olika kontakter med människor. Att vara med i det som jag på många sätt upplever som en väldigt trasig tid och en trasig värld med så mycket saker som talar oro och hot, så är det en inbjudan att kliva in med Guds godhet, ta emot den och ge den vidare till nästa människa. Beröras av den själv och ge den vidare så som det är möjligt för dig. Kraften hittar vi i relation till Gud, säger Romarbrevet i 12 kapitlet. Genom att hålla elden brinnande, genom att ge rum för andens närvaro. När du firar gudstjänst, när du ber. I gemenskap får vi kraft att ta oss an den här utmaningen. När du har jobbit med någon på jobbet. När du har svårigheter att hitta väg i din familj. När det är utmaningar med grannar eller var de här olika sakerna uppstår någonstans. Att Gud skulle kunna ge kraft att våga hålla fast vid hans kärlek, ta emot den och pröva de vägarna att ge hans godhet vidare. Det är en väg att välja och en väg att gå för oss. Mitt i den här oroliga tiden. Lev Guds godhet. Så nu när vi avrundar. Eller jag avrundar. Vad har du med dig för någonting som berör, utmanar kanske just nu? Vi ska gå in i den här nattvardsstunden där du får dela ditt liv och säga som det är. Och du som har varit med förut vet ju att den här stunden av tystnad om ett tag där vi har möjlighet att överlåta och säga, här är jag Gud med det jag är glad för, tacksam för, men också det som är mina trasigheter, mina smärtor, men också där jag vill ta ansvar för det jag har gjort fel. Vi får säga som det är till Gud. Han kommer ge av sin närhet och sin förlåtelse och vi får ta emot hans närvaro in i det som är våra liv och in i den vardag som ligger framför oss. Så öppna dig för Gud och hans barmhärtighet i den här stunden. Stanna upp inför dina funderingar kring ordet ha begär. Är det någonting som Gud vill utmana dig där kring? Är det någonting av att kliva in, att vara till gott för nästa människa som uppmuntrar dig och triggar liksom dina tankar? Detta skulle jag vilja vara med om. Hans godhet vill vara nära dig. Och hans godhet vill vara som en surdeg i ditt liv. som jäser över där du befinner dig.